Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm-hmm. Har du spelat in någon live förut?
Mm-hmm. Alltså ganska inte för att vara sån, men jag har spelat in ganska många live.
Säg när då? Eller?
Här till exempel på Downtown Camper, 2 stycken. Naturkompaniet butiken, några stycken. Det är typ fjärde avsnittet, var på så här Fryshuset, intervjuade Marcus Hellner.
Va? Men då så.
Du tycker att jag ser ut som
en rookie? Jag tänkte att jag fick vara med om något historiskt, men uppenbarligen inte då.
Ja, det är väl historiskt på så vis att du är den... Jag har aldrig intervjuat någon fler gånger än vad jag har intervjuat dig.
Nej, jag är så smickrad över det.
Ja, alltså... ja det ska du fan vara nu.
Tacksam ska du vara. Kan man räkna det här som terapitimmar också?
Ja.
Det är ju faktiskt...
Nu när det är en rising star, så jag ser bara pengar. Jag ser bara dig som ett vandrande dollartecken.
Mm, jag förstår.
Och jag tänker att snart så kommer du...
Det är
en investering. För sen så när du väl breakar, när du väl sitter i Skavlan och när du så frontar Volvo-kampanjer och sådär och blir såhär...
Då gör de all sin research via...
Dels det, och sen kommer jag fakturera dig.
Ja, okej. Okay. I PR-träning.
PR-träning och terapin.
Ja, just det.
Terapin. Jag tycker faktiskt att schemat är så tajt och du har cyklat så många dagar, så jag tycker att vi börjar nu faktiskt, eftersom det är ju inte bara för publiken här utan det är även för alla som lyssnar. Alla kära lyssnare där hemma.
Nu börjar du spela in?
Nu börjar jag spela in.
Wow.
Ja, känns det stort?
Ja, då censurerar jag mig direkt.
Vad sa du?
Då censurerar jag mig direkt.
Precis, precis. Alla de här svordomarna. Efter snart 5 år med podcasten Husky så är det några gäster och intervjuer som sticker ut lite extra. En av dem är Fredrika Ek från Sundsvall. Hon bestämde sig en dag för att cykla runt jorden på ungefär 1000 dagar. En anledning till det var att hon ville samla in pengar till kvinnor genom Action Aid. Under hennes resa har jag fått möjligheten att över nätet spela in lite lägesrapporter från Bangkok, Nya Zeeland och Sydamerika. Den femte intervjun med Fredrika spelade jag in inför publik då Downtown Camper by Scandic hade invigningsfest i Stockholm. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 166 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Med kampanjen Rädda våra vintrar så vill Nordic Green Energy sprida mer kunskap om vad du som individ kan göra för att rädda framtidens vintrar. När man tecknar ett elavtal hos dem som är miljömärkt med Eco Energy så bjuder de dig på ett medlemskap till Protect Our Winters. Downtown Camper är hotellet för dig som ser livet som ett äventyr. De har kajaker, skateboards och cyklar som du kan få låna. Eller så kan man bara koppla av i deras utomhuspool på taket. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Välkommen till Downtown Camper.
Tack.
För det är så kul, nu börjar jag bli, eftersom jag blivit förälder och eftersom jag snart firar 5 års jubileum för podden, så börjar jag bli så nostalgisk och sitter och kollar i arkiven. Och för typ 5 år sedan, nej, inte för 5 år sedan, för ganska exakt 3 år sedan, den 19 januari 2015, då fick jag ett mail där det står: "Hej Magnus, tror och hoppas att detta kan vara intressant för ett avsnitt av Husky. Hör gärna av dig." Och sen så har det bifogat ett pressmeddelande som säger att långfärdscyklisten Fredrik Ek är på väg att inleda sitt största äventyr hittills, en soloexpedition jorden runt. Bla 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 bla, i sadeln för att trampa ut ur ett kajt och vintrigt Sverige. Målet är att inom 1000 dagar gå i mål på samma plats, då med en utmanande färd på 4000 mil över 5 kontinenter i ryggen. Och nu 3 år senare så sitter du här. Och du har gjort allt det där.
Ja.
Inte det häftigt?
Det är ju ett ganska kaxigt mejl.
Det är ett ganska kaxigt mejl, men det gjorde ju jobbet.
Ja, faktiskt.
Ja.
Det viktigaste var ju att komma in här i Husky-sfären, och det fick jag ju göra.
Precis.
Även utan de där kilometerna, men sen får man bara bita i och leva upp till dem också. Då.
Och sen så är det också kul om man tänker att jag har drivit podden i 5 år och du har varit ute och cyklat i 3 år. Så under merparten av tiden som jag har drivit den här podden så har du varit ute och cyklat. Det är längre tid alltså som jag har gjort den här podden och du har varit ute på cykelsadeln än om du inte har varit det, så att säga. Det är också lite mindboggling eftersom nu 5 år är ändå ganska lång tid.
Mm.
Och 3 år är också ganska lång tid.
Ja, och det är ju liksom husky-bubbelperspektivet på det. Men sen det som jag tycker känns så på riktigt skrämmande nu, det är ju att det där under precis samma tid har ju det här varit hela mitt liv.
Ja.
Alltså jag är ju bara, ja visst jag har varit ute och cyklat nu i 3 år, men jag är ju liksom varenda andetag har ju varit det här projektet eller drömmen eller äventyret, vad man vill kalla det, fram tills för 3 veckor sedan idag.
Ja, det är 3 veckor sedan, exakt 3 veckor sedan.
Mm. Det är väl lördag idag?
Ja.
Ja, då firar vi 3 veckor.
Ja.
Och det är ju otroligt. Alltså jag har ju verkligen längtat hem också, för jag har känt mig så pass färdig med det hela. Men jag är ju, nu är jag ju i sorg.
Ja.
Och det är så märkligt, för att jag är ju bara under de här 3 veckorna. Det är ju då folk plötsligt har börjat säga grattis till mig. Det skulle de ha sagt där för 3 år sedan. Nu vill jag ha en klapp på axeln. Liksom. Ja. Ledsen.
Det går
ledsen
över.
Det, som hänt.
Det går över.
Men, ja. Så det är jättemycket märkligt nu.
Lite fun facts, eller ja. Hårda data är 1042 dagar och nätter som du har varit ute.
Mm.
Du har cyklat genom 44 eller 45 länder.
Det är ju lurigt, för det beror på vem man frågar.
Mm-hmm.
Det kan ju känns lite där med...
Ja, är det typ Västsahara?
Typ.
Är det det?
Ja, men till exempel. Ja. Alltså, jag har räknat Västsahara som en just land när jag kommer fram till 45.
Ja. Det var bra gissat av mig ändå. Var det inte det? Just att Västsahara.
Jo, men precis. Det finns ju beroende på vart du är i världen. Jo, jag har till exempel inte räknat Kurdistan som ett land.
Just det.
Så ja, det är ju upp till tolkning.
Så till alla kurdiska lyssnare, vi ber om ursäkt.
Ja.
5000 mil också.
Ja, ganska precis.
Ja.
Jag har faktiskt inte räknat efter vad det blev till slut, men säg 52 000 kilometer.
Men har du varit duktig på att logga allting?
Ja, sen har jag ju inte tittat efter än, men det finns alltså ett sånt här psykhems patients Excel-ark med en rad per dag från resan.
Ja.
Så det har jag inte öppnat än. Jag har hunnit räkna efter någonting. Men jo, det finns väldigt mycket rolig statistik att ta fram där.
Det är inte så ofta man nämner Excel i samma sammanhang som äventyr.
Nej, jag vet. Men jag har den där flippen i mig också.
alltså, när du träffar folk nu som men kanske inte har koll på vad du har gjort och vem det är och så vidare. Hur summerar du det här liksom, äventyret? Vad är hisspitchen för äventyret? För de här 3 åren?
Det är inte den jag brukar dra när någon frågar vem jag är och vad jag gör.
Nej.
Jag försöker ju mest komma undan nu. Och speciellt, alltså jag, som sagt, jag kommer säkert ha jättebra svar på alla de här sakerna om några månader. Nu är jag fortfarande helt och hållet i det och inte landat för 5 öre. Mm. Så jag har inga bra svar på någonting. Men pitchen, det är ju enkelt nu. Jag har cyklat jorden runt.
Ja. Men jag kan ju nästan gissa att det är så, när du säger det, när du berättar det för någon, då är det nästan som om du munnen säger det. Men hjärtat och hjärnan är inte riktigt, de bara... De fattar inte riktigt. Eller är det så att du pratar om någon annan? Känns det som att du pratar om någon annan, eller?
Men det där är ju en grej. Alltså jag, det är en sån sak som jag har hört mig själv säga så många gånger. Precis. Alltså jag, på samma sätt som jag är 1,73 lång, så har jag cyklat jorden runt. Det är inte så mycket känsla bakom det, kanske.
Nej, nej.
Och sen just för att min upplevelse av vad jag har fått vara med om, det är ju någonting annat. Jag går mig av mycket för just det där som det där mejlet säger som jag skickade till dig. Det är ju någon som ska ut och leka Rambo liksom, och få känna sig jättetuff.
Ja. Och du gav inte den framtoningen.
Nej, men, det är ju ändå det jag var ute efter mycket. Man vill, man ser de här äventyrarna på...
Hashtag äventyrsskägg.
Precis. Mm. Och drömmer om det någonstans. Ja. Och sen... Det jag tycker fortfarande, det finns ingenting som jag själv går igång på så mycket, att få vara ute och liksom kämpa mig upp till de här utsikterna. Men vart jag än har tagit mig, det är att man cyklar upp på bergspass på 5000 meters höjd i Peru, så möts du ändå av så här små ungar som kommer springandes barfota och du får bara en glimt av deras vardag. Mm. Så det är svårt att slå sig själv så hårt på bröstet då, ja. Utan det är bara så fruktansvärt. Nej, men de blir så ödmjuk inför.
Det är ju de här klassiska liksom, vad kan man säga, bilderna eller upplevelserna med Gore-Tex-klädda västerländska äventyrare i kängor och glaciärglasögon. Och han så bara, jaha, men du har ett gäng med bärare som går kring i flip-flop bakom dig liksom. Mm. Med en sån jutesäck på huvudet. Mm. Och de bor där liksom.
Ja, precis. Mm. Så det är ju... Det är bara den upplevelsen jag har haft hela tiden. Det går ju att dra machohistorier om bergspass och öknar och lera och allt vad det är. Men det är ju inte upplevelsen.
Nej.
Sen finns det där och det är jättehäftigt att se vad man kan få sin egen kropp att göra. Eller vad man, med en sån enkel maskin som cykeln, vad man kan få vara med om. Men det är ju inte grejen.
Men vi om tiden tillåter så kommer vi återkomma till en del av den här resonemangen. Du var med på Nyhetsmorgon med Peter Gide för några veckor sedan också. Och det är ju kul, det är häftigt. Och det var ju en jättebra intervju, ganska lång. I Nyhetsmorgons sammanhang, tv-soffans sammanhang, så var det ganska lång intervju. Jag tittade på den i efterhand på YouTube, där man på deras YouTube-kanal, och den var typ så här 7 minuter eller någonting sånt. Och det är jättehäftigt. Och det var en jättebra intervju, inget fel med den. Men så tänker jag så här, när jag hade tittat färdigt på intervjun, så såg jag, för den har de lagt upp på deras YouTube-kanal, och då lyfte de ut ett citat för att så här rubriksätta det klippet. Och då är, kommer du ihåg vad det är?
Ja, jag har sett det också.
Ja, men tänkte du på det här?
Jag har varit väldigt rädd.
Jag har varit väldigt rädd, exakt. Och då bara stannade jag och jag bara, det är inte så att klippet handlar om hur du bara har lidit helvetets alla plågor och drömt mardrömmar i 3 år, utan det är ju till 99% glädje, och sen så kommer de in och pratar med, men var inte rädd? Och så lyfter de ut att jag har varit väldigt rädd. Det blev liksom ett väldigt sexigt, en sexig rubriksättning för dem liksom. Vad tänker du kring det? Och tror du att de hade, att rubriksättningen hade funkat så om du hade hetat Fredrik?
Det är många frågor på en gång nu, men överhuvudtaget
då slipper jag jobba på
så kan jag köper absolut att man ska ha klick.
Ja.
För det är ju det som är anledningen till att man sätter en sån rubrik. Det skulle kunna formuleras på massa andra sätt också för att nå samma syfte. Och det uppnår man ju inte på samma sätt som om det skulle vara en kille då på bilden till det här klippet. Nej, precis. Men sen är det ju väldigt tråkigt, och jag tycker också att det går ju att problematisera kring väldigt mycket.
Jo.
Men överhuvudtaget den här grejen om att man söker just de bekräftelserna så mycket från en sån som mig som är ute.
Mm.
Det tycker jag kan vara svårt ibland. Jag som har ju delat mycket från min resa med bilder och texter och berättelser och allt vad det är. Och min upplevelse på alla de här platserna som jag har varit, det har ju varit bara en sån stark motsättning mot mina egna och våra gemensamma fördomar och föreställningar om de här platserna och människorna som ska bo där.
Ja, men det har inte varit mycket ångest och skräck i ditt Instagramflöde, det är, utan
precis,
det är liksom,
men det handlar ju
x
också
antal tusen bilder med eufori liksom.
Ja, men det tycker jag kan vara svårt för min egen del, för det där är ju alla de här fantastiska upplevelserna och de här vackra mötena med både människor och natur och mig själv, och Det är ju till 99% det där. Men sen finns det också, det finns så mycket händelser som jag skulle vilja berätta om också. Som jag har låtit bli att göra då. För då blir det ju likt det. Den här nyhetsmorgonklippet. Då är det det som plockas ut. Det skrev man lärde sig ganska tidigt att förstå själv också som jag cyklade genom Iran till exempel i en månad. Så att jag delade, jag vet inte, 50 historier om hur familjer bjuder in mig, män, kvinnor, barn, gamla, vuxna, och tar in mig som deras barn liksom. Och jag har aldrig mött ett sådana vänliga människor någonstans och blivit så väl mottagen någonstans på jorden. Sen berättade jag, eller skriver i ett tredjedels blogginlägg om en lastbilschaufför som tog mig på brösten. Och får fortfarande idag höra om
se,
det.
Kolla, världen
precis,
är inte
det
så
är
bra.
Så. Vi sa ju det till dig. Och där, efter det har jag blivit lite sådär, någon gång på något sätt så skulle jag jättegärna verkligen vilja sätta mig ner och med egna ord kunna få berätta kanske min helhetsbild av allt det här. Men just det där tycker jag hämmar mig väldigt mycket, att ger man det är så lite som krävs för att mata folks fördomar, och då är det man hör och det man plockar med sig, för vi är så sugna på att bekräfta våran världsbild hela tiden. Så snarare än att ge min helhetsbild, då har jag snarare många gånger valt att bara ge en motvikt till den här totalt skeva idiotiska världsbilden som vi har gemensamt.
Ja, men precis. Och det är de som är övertygade om att världen är enligt deras perspektiv liksom, att det är de som de vet hur det är. De är ju väldigt svårt, det är väldigt svårt att motbevisa dem. Bara som så här en jättekort parentes, att som Kristina Paltén exempelvis, som har sprungit genom Iran. Och det kom inför hennes film och bok och så vidare, så kom det ut en kort videoklipp som spreds på The Guardian, tror jag, bland annat. Och det blev ju typ viralt så här Facebook, du vet, 1-3 minuters video eller någonting sånt. Och så gick jag in på så här kommentarerna och tittade, och väldigt mycket positivt, men så är det såklart en del som bara, hade hon sprungit genom Afghanistan hade hon inte varit så jävla glad, typ. Så det är liksom så här, det är alltid folk som vill på något sätt, som vägrar acceptera att man kan ha en positiv upplevelse av
det. Men, och det där slår ju åt alla håll också. Alltså, ifall man kan ha en jättenaiv bild kring världen också och få den väldigt bekräftad. Det pratar man väl om nu överhuvudtaget i samhället, att vi lever alla i filterbubblor på olika sätt. Och det här är ju liksom en liten del i det. Men överhuvudtaget så har det på något sätt blivit min lite självpåtagna uppgift att i alla fall försöka eller liksom ticka till lite i de här ganska trånga bubblorna vi lever i.
Men är det för jag antar att
just för att de liksom står i sån kontrast till vad jag upplevt nu varenda dag, varenda andetag i 3 års tid. Och det är så, man känner sån skam när man är på de här platserna. Så är Iran som exempel, där människorna är i regel så enormt medvetna om vilken bild som kablas ut av dem. Och att jag ofta blir konfronterad med det kring liksom, vad tycker du om oss? Vad säger din familj nu när du är här? Och tror du att vi är terrorister? Och när du får det liksom i ansiktet av de här människorna som just har gett dig, delat mat med dig så att de själva inte äter sig mätta för kvällen. Då är det svårt det är svårt att liksom se det här och läsa mina egna flöden om den oro som finns för mig, för allt jag ska utsättas för. Utan att åtminstone liksom vilja tilta det på något sätt en bit.
Men för jag antar att både innan och under och kanske även efter att du liksom har fått liksom blivit bemött av fördomar ifrån, vad ska man säga, åskådarperspektiv. Många som så här, typ inför varje ny etapp så bara, det här kommer gå åt helvete, du vet inte vad du gör, du är bara ung och naiv, bla 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 bla. Jag antar det.
Ja.
Eller?
Ja, gud.
Men har du liksom kunnat bara borsta av det eller har du liksom blivit trött på det till slut liksom?
Jag tror att det där det har nog varit lite fram och tillbaka, men jag vet att när jag tyckte att det, alltså när det verkligen så här, vad heter det? När jag tog åt mig av det, eller verkligen delat, det fick påverka mig. Det var tidigare på resan, innan jag själv så många gånger hade gått emot det här och faktiskt testat dem. För många gånger är ju de här rösterna som ibland är väldigt starkt uttalade direkt till mig och ibland på andra håll så får jag höra om dem. Många gånger är ju det bara refraseringar på mina egna fördomar också som jag försöker trycka undan.
Just det.
Och så jag minns när jag hade cyklat i, dels är det liksom från åskådarhåll, men även det är ju en sån komisk grej och som jag har fått sett liksom runt jorden också, hur alla är rädda för sin granne. För det var ingen större grej då sen när jag cyklade genom Sverige till Danmark, till Tyskland.
Vad fan ska du ge? Alla svenskar bara, nej, cykla inte genom Danmark, de
var
galna.
Nej, men det här var ju fortfarande lugnt då. Men sen jag började komma en bit söderut genom Europa, ner till Balkan. Då är det liksom hit, men inte längre, vid varje gräns. Kroatien, jag menar, Slovenien, underbart. Men akta dig för Kroatien. Och sen är det liksom, ja men Kroatien, du ser ju här, vi har det så nice.
De bara, överlevde du Slovenien?
Ja men precis, då ska du vidare. Så skulle jag in i Bosnien och dö där såklart. Sen vidare då, ner till Montenegro, det kommer aldrig gå. Albanien, då är det liksom, vi ringer mamma redan nu. Vidare till Makedonien, Grekland. Och då är det så här, där, man berättar för folk att man ska in i Turkiet. Det finns ingen... Alltså, ja, nu börjar så här rista gravsten åt det direkt. Och i Turkiet också, när du tar dig österut. Men, och det blir som ett intern skämt för mig själv nu. Jag väntar bara på att få höra vad de gör där på andra sidan gränsen. Ja, och det där kan ni ju se lite för vad det var. Ungefär fram till gränserna där. Att okej, du kan ta dig till Istanbul. Men börjar du röra dig österut i Turkiet då? Så ja, det var liksom min stora så här, dödsångest på den här resan. När det verkligen det kom till mig så himla starkt. Vi fick höra så många historier från människor där. Om alla sätt som jag, just för att jag var tjej, framförallt. Jag menar, skulle bli så här, på otroligt otrevliga sätt mördad, våldtagen, ungefär. Så det var liksom mycket djupt andetag att ta mig ut ur Istanbul.
Men har det varit liksom en följeslagare runt hela rutten? Typ?
Ja, men det har varit det. Men sen fram... Och det där kände jag, det var som en rolig grej från början. Sen var det ju just med att mina fördomar och felaktiga föreställningar om världen började komma ikapp mig. Det var ju då att jag tog till mig det och det fick påverka mig väldigt mycket. Sen när de hade blivit motbevisade några gånger och tillräckligt många gånger. Och kanske framförallt att man får se att alltså hur inte svart och vitt det är. Att det finns ganska många miljoner människor i de här länderna. Och precis på samma sätt som i Sverige eller någon annanstans så är de allra flesta jättehärliga. Och sen finns det några rövhål också. Men de är liksom jämnt utspridda. Det är min upplevelse.
Det är den enda fördelen med rövhål. De är jämnt utspridda.
Exakt. Man kommer inte undan eller alltid. Det beror på hur man ser det. Så där, när jag hade lämnat Iran. Eller när jag hade gjort mig bekväm i Iran kanske. Sen dess har jag haft väldigt svårt att... Och relatera, eller liksom acceptera ens att de här frågeställningarna ställs. Vilket är väldigt orättvist också, för att det är ju av människor som inte, som mig, har haft ynnest ändå att faktiskt få dem motbevisade i första hand. Vad jag har varit förvånad av, däremot, det var att efter, alltså, det är nästan 2,5 år längs vägen, jag har varit ganska, eller så många gånger har jag fått de här grupperna av människor som berättar för mig att jag absolut inte får eller kan eller bör ens ge mig på någonting. Och det har gått jättebra. Och så kommer man ut med de här solskenshistorierna på andra sidan. Och då när jag tog beslutet att flyga till Afrika,
just
till, om jag skulle inte tåga och flyga till Västafrika och cykla genom Sahara, att den där massstormen kunde komma igen med gubbar som ska berätta för mig varför jag som tjej inte kan göra det här. Det var jag väldigt förvånad över, just för att då var jag inte längre den här 23-åringen som satt hemma i Sverige och berättade om hur jag skulle göra någonting eventuellt.
Nej.
Utan jag satt på, ja, vad jag tyckte var ganska uppenbarligen mer erfarenhet än de här killarna. Så det är alltså svårt att förstå. Samtidigt, jag tycker inte att jag triggas inte lika mycket av det längre som jag kunde tidigare.
Men jag kan tänka mig annars att det blir en väldigt stark drivkraft liksom. Att man vill på något sätt motbevisa dem.
Ja, men det var det på riktigt, alltså från början. Jag har ju... det finns ju många såna här mentala ansikten hemifrån som jag kan plocka fram. Men jag vill liksom, nej nu, det är inte dags att veka ner sig nu.
Nej.
Men det där var absolut tidigare. kanske fortfarande när jag var här, man ska bevisa någonting för sig själv eller någon annan. Och det är ju lätt att kanske se tillbaka på saker nu, att vad drivkrafterna har kommit ifrån. Om det är liksom att bevisa någonting för min pappa eller, eller för att jag faktiskt vill, vill vakna med en vacker utsikt.
Ja.
Och sen när man fått det, det där får du mättat så pass snabbt. Och så liksom du får så mycket perspektiv på vad ditt liv är, eller mitt liv är. Och då skiftar det där väldigt snabbt. Det blir väldigt, jag upplever som att mina intentioner har blivit så mycket ärligare på något vis. Och renare än jag ser, hur jag ser tillbaka på att den var när jag startade.
Ja, men alltså, du har ju varit ute och utsatt dig för så mycket intryck och insikter, så att det är klart att du har liksom förändrats längs med vägen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De här mötena som du får och har haft, vad liksom, vad är den vanligaste, hur kunde det liksom, för du måste ju ha hundratals eller kanske tusentals här, du cyklar på någon dammig väg och så kommer du till något litet samhälle som kanske inte är sådär jätteuppkopplat eller vad man ska säga. Och du stöter på folk som kanske spenderar antagligen hela sina liv, och de är antagligen för många generationer har spenderat sina liv på den här jordplätten och gör samma saker i stort sett. Vad är liksom de här de vanligaste öppningsfraserna, typ? Jag har cyklat hit ifrån Sverige liksom, eller vad liksom, vad vill de veta? Vad är det för, vad ställer de för frågor? Hur funkar det liksom? Förstår du vad jag menar?
Ja.
Det här första mötet. Eller är du bara liksom, du bara, ja men de ser dig som, ja men du ser trött och hungrig ut. Och du är antagligen dum i huvudet som är ute och hojar runt med 20 kilo på.
Jag är ju uppenbarligen dum i huvudet som inte ens förstår den enkla frågan de ställer mig.
Ja, just det, såklart. Ja.
Men jag vet inte. Alltså, jag har så många sådana familjer och möten som jag håller så kärt nu. Och så jag kan se tillbaka på, vad fan pratade vi om?
Ja.
Alltså vi är liksom, jag kan inte minnas ett ord som vi har kunnat dela med varandra. Om det är, okej, du kan komma hyfsat långt ändå på 10 ord kirgis om du har lite fantasi och alltså,
ja,
gillar att dansa typ. Men
ja. Jo, det är ju ganska, det är en ganska uppenbar bild. Du har en cykel med massa grejer på.
Mm.
Så redan, det är ju en giveaway liksom.
Mm.
Och att du antagligen inte ser ut som dem. Så det är, också, det är två ganska så här heta tips som de får.
Men det är ju ofta, stannar jag till i en by eller någonting, man får ett möte sådär. Första frågorna som ställs till mig, det är ju vart jag är på väg, vart jag kommer ifrån. Då är det ju liksom nästa by och byn innan.
Mm.
Kanske om jag kan säga Sverige.
Mm.
Så säger jag, Svartsiland, vart då? Liksom. men det är ju jätte, det blir ju en jätteenkel kommunikation som från början oftast mest handlar om vatten och mat och någonstans gå på toaletten och sen får man sova någonstans och så, ja. Men det är så himla starkt också med när man kan med så enkla medel förstå att det finns en historia där som man skulle kunna dö för att få höra. Och så får du aldrig se. Alltså det är ju som att... jag vet inte. Det är som såna här pokerhänder som du aldrig får syna. Och,
ja, och det är många som du aldrig kommer träffa igen.
Ja. Så det har ju varit på... Det är ju andra sidan av alla de här fina bilderna och historierna man berättar om. Möten och... Varenda ett av dem där följs ju av ett hejdå. Det finns ju en sån... På många gånger finns det en sån ojämlikhet i de här mötena också. För att den familjen som där och då känns som de enda människorna som betyder någonting i livet kommer dagen efter att vara liksom en i mängden. För att jag har fått ha de där mötena, eller den där familjen, det där oväntade mötet som bara händer en gång i livet.
Du har haft många sådana?
Så många gånger. Och det har jag känt en jätteskuld i. Inte för att jag där och då det är ju äkta, men jag kommer byta ut dem. Och det är en sån märklig grej fortfarande nu liksom, jag får det ringer nummer från Ghana eller Uzbekistan eller, och jag så här, jag bara kom på mig själv, svarar inte ens.
Nej.
För ja, och den ekvationen får jag inte ihop för mig själv.
Nej.
Och kommer hem med en sån, ja, men så här skuldklump som jag inte riktigt vet vad jag ska göra av med.
Nej. Men vad bra, för då ska jag späda på den här skulden och gräva ännu djupare i din skuld. Nej, men för jag antar att, och det har jag pratat med andra om också, att man till viss del att jag kan tänka mig att man ganska, att det blir ofta att man brottas med en skuld, för att, trots att du så här, ja, men du utsätter dig för någon slags fysisk ansträngning och du är borta ifrån, vad ska man säga, komfort och vad man kan säga, men det är fortfarande ett, vi kommer ju från en oerhört privilegierad del av världen där man har möjlighet att bara, nej men vet ni vad, nu ska jag bara i 3 år ska jag bara cykla runt världen liksom. Har du haft svårt med den, har du känt skam för det? Och har du haft svårt, har du hittat ett förhållningssätt till det? Eller tycker att, är det fortfarande lika jobbigt? Liksom, har du liksom, hamnade du i situationer där du känner att du måste så här rättfärdiga det här inför dig själv på något vis? Är det en grej?
Jag har nog inte hittat något sätt att förhålla mig till det. Och tycker inte att det blir bättre överhuvudtaget. Jag tycker snarare att det är otroligt mycket sämre eller värre eller mer. Jag vet inte om det är väl en positiv sak på många vis, men det är ju otroligt mycket starkare för mig nu än när jag startade, just för att man har fått en kanske lite lite rimligare bild av världen och vad våra privilegier och hur stora de faktiskt är. Däremot så har ju mitt sätt att rättfärdiga det har ju blivit insamlingen. För att så många familjer liksom som har, och så många människor, kvinnor framförallt, som jag har på riktigt liksom är tacksam för mitt liv inför, som jag lämnar kvar där på sina jordstampade golv sen, fast med lite mindre mat än när jag kom. Det finns ju liksom inte ord för,
nej,
för det på något vis. Och sen så det har ju blivit den här, ja, just insamlingen, för jag vet att inte minst, det var ju så enormt starkt genom Västafrika kanske. Och då faktiskt få veta att ja, men det är inte ens kvinnor som de här tjejerna, utan det är många gånger de här faktiska byarna där, där ActionAids arbete genomförs. Så det är ju blivit mitt sätt. Och rent, alltså så här, i statistiken går det ju ihop om... Ja, en familj bjuder mig på en skål ris som ger mig motivationen till att nu ha drivit den här insamlingen som är på 850 000 kronor. Matten går ihop. Men emotionellt är det ju just den här tjejen. Det är det enda resultatet för henne. Det är att hon har en svensk kompis som hon inte kan uttala namnet på, som aldrig kommer höra av sig igen. Och kanske går och lägger sig utan att vara mätt. Och det jag kan inte liksom få ihop de här två delarna till en, utan det är ju, då har jag liksom känslorna inför henne och inför det mötet. Och sen är det en helt fantastisk grej att den här insamlingen har växt till så pass, till att betyda så pass mycket för mig och att den har gått så bra också.
För du har ju dubblat målet du satte upp, kan man säga.
Mm.
Mer än dubblat.
Ja, det är ju helt sjukt.
Ja, det är häftigt.
Mm. 5000 mil visst, men de här pengarna...
850 lax.
Ja. Och det är ju... Det känns fint nu, för jag har ju gått i mål med cyklingen. Men har satt upp mållinjen för insamlingen vid 1 miljon.
Mm.
Så...
Så det är bara att swisha på.
Ja, det är bara att swisha på.
Och apropå mål. Hur har du satt upp de här... Vad har du haft för mål när du har varit ute? Alltså, är det liksom, ja men nu ska jag äta lunch snart. Eller nu ska jag cykla hem till Sundsvall.
Jag öppnar tältet varje morgon och bara nu
är Sundsvall.
Sikte Sundsvall.
Ja.
Speciellt när man är i Danmark på väg ut.
Ja, men alltså, för det är, jag antar att det pendlar, att det är liksom olika delmål, finns det ett ord som heter.
Mm.
Och det heter väl det av en anledning liksom.
Ja, men alltså det där för mig, det skiftar himla mycket hur långt fram jag ser. Lite men det är beroende på motivation eller hur rent fysiskt trött jag är. Är det riktigt illa, då är jag ner och räknar tramptag. Ska ofta upp till nästa hundring. Jag brukar räkna på styret med fingrarna. Så här. Alltså det är helt sjukt vad trött man kan bli. Men annars är det ju... Du har ju alla de där parallellt hela tiden. Jag har ju haft den här bara bilden. Inte tanken på att jag ska cykla jorden runt för att den är för stor. Men jag har haft bilden av när jag ska rulla in... Alltså när jag rullar tillbaka hemma och familjen är där. Det har ju varit liksom... den stora bilden.
Mm.
Men sen är jag alltid på väg till nästa landsgräns, jag är på väg till nästa stad, jag är på väg till nästa by. Kullen där borta, typ tills nästa låt är slut. Alltså, de där går ju parallellt hela tiden.
Men är du färdig nu då?
Färdig.
Alltså liksom, har du kommit i mål?
Ja, den här cykelturen gick ju i mål
på
Stora torget i Sundsvall för vad vi kom fram till var 3 veckor sedan.
Ja.
Men det är ju så himla märkligt också, för jag är ju i så här limbo nu.
Mm. Är det behagligt eller finns det lite obehagliga inslag av det?
Det är ganska obehagligt.
Ja.
Men det är så himla dubbelt, för jag är ju alltså... har varit ganska länge. Jag tyckte jag var jätteglad att få cyklingen genom Europa. För där när jag gränsade ut eller tog färjan över från Marocko, då var verkligen känslan när de stämplade ut mitt pass.
Mm.
Och ena sidan kändes som en pil i hjärtat.
Mm.
Men då var jag så stolt och glad och tom och ledsen samtidigt. För då var det klart för mig. Sen var det transport hem genom Europa och jag var väldigt glad att få bita i liksom med 21 minusgrader sista dagen. Snortaps final. Men
en parallell.
Ja, men så resan är klar, men och jag är klar med den. Samtidigt så har jag aldrig varit så nostalgisk för någonting i hela mitt liv.
En parallell för alla softpotatisar, det skulle ungefär vara som när sista avsnittet på den sista säsongen på en serie på Netflix, när man börjar titta på det sista avsnittet. Yes, jag får se sista avsnittet, men shit, sen är det slut.
Ja, men typ, eller du tittar på den näst sista och så är det klart, ska du starta det sista och så bara inget mer.
Nej.
Men alla har ju, eller inte alla, men det är många som har längtat livet ur sig inför studenten.
Ja.
Så vaknar man ut nästa morgon och bara, men... Vad hände med gymnasiet? Det var det bästa ever.
Ja, det är livet.
Ja.
Alla de här mötena, 45 länder och oräkneligt antal möten. Och alla upplevelser, små och stora upplevelser. Börjar det blekna? Är det vissa saker som börjar blekna? Typ, så bara, ja just det, den här gången jag fick lift med den här bonden över det här berget. Typ, eller, alltså de här små grejer, kan du liksom bara... komma på saker som du inte har tänkt på 2 år?
Ja, verkligen. Alltså det är jättemycket som är jätteblekat, såklart.
Mm.
Men en sak som jag är så himla glad för, det är att jag verkligen har skrivit.
Du har skrivit som fan.
Dagbok. Ja, alltså ja. Det, jag vet få människor som har skrivit så mycket dagbok. Nu vet inte jag hur mycket dagbok du skriver i och för sig, men
jag tänker det elektroniska. Men du har även skrivit
Ja, men alltså, jag har skrivit en blogg, men det är liksom ett sånt här ytskrafts. Alltså det, det jag har en väldigt sån kluven relation till den där grejen jag pytsar ut på internet ibland. Ja. Jag har ju skrivit dagbok, alltså min resa finns ju i detalj varenda dag. Som jag skrivit bara för att jag vill komma ihåg det. Och det är ju nu några liksom ibland bara öppnat en random dag. Vad hände dag 322? Och utan att ha någon aning, men så läser man där och då är ju varenda liten detalj finns ju kvar. Och så samtidigt då så är det så här små grejer här. Bara, just det, men det där påminner mig om. Alltså, det är så märkligt, för nu har jag ju bara den här världen och relatera till det. Men den triggar allt långt bort på något vis. För jag har inga referenser härifrån på 3 års tid. Utan alla mina minnen och alla mina referenser ligger, som ligger mig nära, de har ju bara utspelat sig på någon annan plats. Men de triggas här också.
Har det varit, upplever du som att du har levt i, eller det är klart att du har levt i en bubbla, men liksom att du är borta ifrån, ja men jag vet inte vad det är, eller liksom här, trender och nyheter liksom sådär. Så bara, shit, det helt fel ut nu. Eller sådär att du är dålig koll på sådär nyheter och sånt. Fast det kanske inte är något problem, för jag antar att man kan lyssna på sånt.
Alltså just det här med klassiska trender har ju jag inte haft koll på en dag i mitt liv. Men nu har jag ju ett väldigt bra alibi.
Vad du vet vad som gäller i Uzbekistan till exempel?
Ja,
eller i alla fall för 2 år sedan.
Ja, precis. Det är det. Alltså, jag är ju
du är inte ens uppdaterad med uzbekistanska modet?
Nej, jag lyssnar fortfarande på så här turkiska sommarplågor från 2015. Liksom. Så det är, jag är inte hemma någonstans. Nej, men det är, jag har fått den där frågan många gånger när jag har pratat med kompisar längs vägen. Så här, men hänger du med på vad som händer hemma? Mm. Och jag vet ju vad jag vet, men jag vet ju definitivt inte vad det är jag missar, så jag är fel person att svara på frågan.
Du är inte sådana dryga svar som typ, vadå, vad som händer i Sundsvall, vadå?
Ja, jo, men det sa jag ju också. Alltså det blir ju lite mer relevant att följa det lokala nyhetsflödet. Men, men du väntade ju lite små grejer sådär spontant när man kom över hemma. Ja. Dels hade jag inte sett pengarna. Lite just medvetet.
För att jag tyckte det kändes alltså, det har inte jag heller gjort. Alltså, vem använder kontanter nu?
Ja, jag. Det är skitbra. Cash is king.
Okay.
Sen så tyckte jag att jag cyklade i Skåne. Bara, gud, vilken sån flashig lokal bensinmack som jag aldrig har sett tidigare. Känns väldigt rikt för att vara någon sån här lokal liten grej.
Ja.
Vad heter de nu då?
Circle K.
Ja.
Den här podcasten produceras i samarbete med Circle K. Nej.
Den hade ingen berättat om.
Nej, det är ju Statoil.
Jo, jag vet.
Ja.
Man har ju koll.
Ja. Du bara stannade upp och bara, åh, titta. En korv med bröd och bulle. Från korvar och bensinstationer. Av alla... Du har ju blivit en 3 år och väldigt många mil visade människa. Och du har träffat väldigt mycket människor. Och du har fått, vad jag tror, en väldigt mycket större och djupare förståelse för världen och mänskligheten än vad många har. Tror jag faktiskt på riktigt. Vad skrämmer dig mest? Av allt det här sammantaget. Alla dina tankar kring mänskligheten, livet, framtiden, planeten...
Frågor du ställer. Ja, men det är, jag tycker det är en sak som är jätteskrämmande av många. Det är väl, jag menar, hur sådär enormt distanserade vi är och lyckas vara till varandra och vad som händer på andra platser. Det har varit himla intressant eller spännande, kanske fel ord, men att få vara, för under de här åren, av alla de saker jag har missat, så är det väl det allra största, de flyktingströmmar som har börjat ta sig till Europa. Jag cyklade alltså förbi syriska flyktingläger i Turkiet utan att förstå vad det var. Det skäms jag väldigt mycket för nu, men det säger väl också lite om när jag cyklade där, att det var innan den här vågen kom. Och jag har följt det utifrån. Med hand i hand med alla de här människorna som har bjudit in tjejen som har allt och inte behöver eller ber om någonting. Människor som i våra ögon inte har ett skit att ge. Men hellre då än att gå och lägga sig mätta så delar de sin mat med mig. Någon farmor, men du vet, går ner till byn för att hämta vatten för att jag tycker att jag ska få ta en dusch.
Mm.
Lägger sig skavfötters med mig för att vi alla ska få plats. Och att det är, den här listan går ju liksom oändlig. Och det är ofta de orden, men du hade gjort samma sak för mig, eller hur?
Mm.
Och då sitter jag och scrollar i nyhetsflöden om vilka europeiska länder som har slagit upp nya stängsel och inte. För de här samma människorna som kommer då på liv och död till oss som har allt men inte vill böja en tum på våran sån här en promille levnadsstandard.
Du får säga till den här gamla gumman bara, nej, för om du skulle komma till Sverige då skulle pendlar i Malmöregionen tycka att det var jobbigt att de får vänta 30 minuter längre på morgonen.
Men det är klart det är skitjobbigt.
Men nu är du också inne på, min nästa fråga är, vad skänker dig mest hopp?
Men, det jag tänkte komma till var att det var väldigt många såna här tydliga motsättningar eller såna här speglar bara som ställs upp för en väldigt oväntat på många olika platser och håll. Och en sån väldigt tydlig, det var, nu minns inte jag datumet för jag var inte hemma, men attacken på Drottninggatan.
Just det.
Då var jag i Bolivia och det blev en liten typ notis i stora dagstidningar som jag fick tag i där. Och jag sitter där och försöker förklara för människor liksom, men min bror gick på en gata så här 400 meter därifrån. Ja, var det en sån stor bomb? Liksom, nej, det var det inte. Det var hur många människor som dog. Och det var, jag vet inte, bara att faktiskt få sitta med papperstidning och läsa en sån här 78 sprängda i Kabul notis fast
omvänt liksom.
Fast hemma hos mig. Och så var en mikroskopisk händelse i skala till det. Och jag tycker alla de här åren har varit det på något vis. Och det är väl det som jag ska säga är det som jag upplever som läskigast. Mm. Eller som jag blir väldigt skrämd av.
Mm.
Och ledsen inför.
Men vad får du mest hopp av då? Är det det faktum att människor bara liksom knatar ner till brunnen och hämtar 20 liter vatten till dig? För alltså liksom att ändå den gästfriheten ändå finns. Är det det som skänker dig mest hopp?
Ja. I praktiken så tror jag att om jag för mig själv ska så här måla upp en bild vad som är hopp för mig, det är då för några månader sedan i en by i Senegal som heter Kusanar. Då fick jag besöka ett, vad man kallar då, en projektby för ActionAids arbete. Alltså just för att besöka och faktiskt se liksom, med mina egna ögon och mina egna händer och träffa de här människorna vars exakta liv påverkas och förändras radikalt av just den här cyklingen då, eller insamlingen som vi driver. Och att få se det här, de här små, små medlen som gör en sån enorm skillnad och verkligen kan lyfta vad som är så tydligt att det är generationer det handlar om.
Mm.
Och det är inte då såna här snygga gåvoshoppar med så här många rispaket eller visst många, ja, vad det nu kan vara. Man skickar kläder till de behövande, utan det här handlar ju om människor. Det är det som var så hoppingivande för mig och starkt för mig att se att de här människorna gör det dels, men dels man tar, det är så viktigt också och det finns en stolthet i att man tar ju varenda ett av de här stegen i samhällsbyggandet själva. Det man behöver, eller det som är snabba på de här processerna så fruktansvärt mycket, det är ju de här små, små, enkla medlen. Det kan vara liksom en torkställning för att kunna ta hand om det de skördar, eller en faktisk byggnad där barnen kan vara på dagarna. Så, alltså, just bara några små förutsättningar för att sen kunna starta igång sina egna snöbollar. Och just att få se den här kraften hos människor och kvinnor framförallt i Västafrika, för mig det var helt livsomvälvande och så enormt och och få se i det lilla och det stora bara. Det tycker jag det ger mig hopp nu när jag ska vandra gatan här i Stockholm och inte riktigt hitta balansen utan bara veta att ja, men egentligen så behöver man bara en rostfri bunker så här i första hela kvällen. Du behöver inte ha liksom en bindefält salong för att vi ska ha det gött.
Inget ont om bindefält.
Inget ont om bindefält. Det här blir säkert jättebra också, men jag vet andra sätt.
Ja.
Och jag blir lite överväldigad av mycket av det som jag möts här hemma nu. Så då är det ganska skönt för mig att tänka tillbaka på andra tider.
Vad finns det i överflöd i världen? Och vad finns det brist av?
Jag ska inte säga bindefältfester då.
Nej.
Ja, det är ju en dubbel fråga. Alltså, vi lever ju överhuvudtaget i ett överflöd som är det vidrigaste på jorden. Och det var himla märkligt att komma hem till alla julbord här. När du har Sahara i håret fortfarande. Så jag är inte den personen som kan rävla bäst statistik på hur resurser är fördelade. Men jag har fått glida mellan klass och landsgränser på ett ganska unikt sätt de senaste åren. Och det är inte helt lätt att hantera. Men samtidigt tror jag det viktigaste jag skulle kunna få vara med om, som gav mig ut från Sundsvall, Sverige, så enormt stolt och självgod över hur jag själv hade förtjänat den här resan. För jag hade ju jobbat ihop mina egna pengar och köpt de här tyska vattentäta väskorna och skulle dra ut. Du behöver inte komma så långt från Sverige eller ens utanför Sverige överhuvudtaget för att träffa människor som faktiskt jobbar hårt. Men då är inte det liksom för att kunna spara ihop till att dra ut och tälta på Salario i juni, utan det handlar om att kunna ge mat till sitt barn eller försöka få huset att klara nästa monsun. Men det är svårt. Jag är ju fel person att fråga. Jag bara bomull i hela huvudet fortfarande.
men alltså du ger ju ändå alltså de här tankarna och insikterna som du har fått ger ju ändå sken av att du har ju förstått vissa saker som väldigt många inte förstår. Om du fick välja ut kanske en person eller några personer eller ja, en person som skulle behöva göra en cykla runt världen, vem skulle det vara?
Jag tror överhuvudtaget så är nog det är ganska lätt att förstå saker. Jag tyckte att jag hade förstått mycket innan jag åkte. Man kan läsa massor i böcker och på internet och statistik och veta om saker. Vad jag är väldigt glad för nu, det är att jag på riktigt har fått sådär knytnävskännar om i magen. Så jag tror att jag skulle ju verkligen unna den här resan till varenda människa jag någonsin har mött. Det är himla fint. Nu tycker jag vet inte alls hur jag ska hantera det nu när jag kommer hem. För att jag känner mig så skev. Och jag tycker en av de här häftiga sakerna är att jag under 3 års tid har fått kasta mig ut in i, och det har varit tanken hela tiden, jag vill ut i nya kulturer och platser som jag inte kan, som jag inte vet min väg i, och försöka manövrera fram, spela något slags flipperspel in i den världen. Sen nu skulle jag ju bara komma hem och landa, och så ska jag, det här kan jag ju redan. Och tycker jag passar överhuvudtaget inte in i den där platsen som jag lämnade. Och som ser ut precis likadan som den jag minns. Men det är något, nu är det jag som skevar på något vis.
Men hur ska du lösa? Har du någon plan för att sätta upp någon sån här, som sagt, det var tre veckor sedan du gick av cykeln på Stortorget i Sundsvall. Under den tiden har du dessutom då, vi har redan slut på tid, men under den tiden har du även åkt ner till München och mottagit ett diplom för årets europeiska äventyrare. Grattis till det. Så det har du hunnit med också under de här 3 veckorna. Men har du satt upp någon slags deadline? Ja, men nu fram till maj så ska jag bara vandra runt eller bara liksom ta det lugnt? Eller har du redan nu någonting bestämt?
Om jag har någonting bestämt i livet.
Ja, men liksom så här, vad blir nästa grej?
Ja, alltså det är ju lite lurigt det där. För jag tänkte ju sådär, jag ska komma hem och bara... Ja. Jag har inte suttit ner sedan jag kom hem. Alltså det är 3 veckor, men det är fortfarande liksom...
Just det.
Jag har inte hunnit landa sådär som jag såg framför mig en stund. Så vad jag ser framför mig nu, det är att... För precis som jag så ödmjukt skrev i mejlet till dig där, som du berättade om 2015, att Fredrika Ek ska ge sig ut på sitt hittills största äventyr. Det var
kaxigt formulerat. Ja, just det.
Känslan jag hade när jag gav mig av det var att det är det här jag gör. Mm. Nu ger jag mig ut för livets äventyr. Och det är ju fått ha då. Men jag har ju verkligen kommit hem med känslan sedan länge tillbaka att ja, men, nu har jag fått mitt första. Och jag brukar säga det här, vilket jag inte alls vet vad det är, men det är det jag vill hålla på med på obestämd tid framåt. Exakt vad det kommer vara och hur och när och var, och det återstår att se, och jag får ta det som det kommer. Men 2018 för mig, det är mitt experimentår. Det är nu jag ska hitta liksom vad det är jag vill, vad vill jag göra. Jag är väldigt så här känsla av att jag har fått, det var någon som beskrev det väldigt fint. Man kan upptäcka världen på bredden, uppleva världen på bredden. Och det tycker jag att jag har fått göra. Kanske mer än någon annan jag vet om nu de senaste åren. Och jag längtar mer än något på jorden liksom, att få uppleva platser, människor och... saker på djupet. Så jag är enormt taggad för att åka upp till Norrland. Alltså långt upp i Norrland.
Det låter bra.
Sen om det är en cykel man ska med sig dit eller vad som händer. Men jag är jätteglad för att vara hemma. Jag vill vara nära mina människor. Så visst, jag har inte suttit still så mycket hittills, men
nästa grej.
Mina cirklar kommer vara mindre nu.
Nästa grej blir att avrunda en Bindefältfest och sen så försöka ha något riktigt tråkigt hemma i Sundsvall några dagar kanske.
Det är det som är grejen. Mamma och pappa flyttade därifrån igår.
Det.
De var de sista jag hade där.
Just det.
Så jag har...
Herregud.
Men det är coolt däremot hur lightweight livet blir när man inte behöver tält eller kök. Jag är bara rygga nu med tandborste och 2 t-shirts. Liksom. Ja.
Lättaste
flytten. Det här stället har vi fått låna idag. Så det... Ja, vi får se.
Ja.
Jag håller dörrarna öppna och tackar ja till så mycket jag kan.
Ja, det låter som en bra plan. Tack för att du kom hit, Fredrika. Det kommer gå bra för dig.
Tack.
Ja, tack så jättemycket.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.